Podplay.
Ja, men välkomna. Välkomna ska du vara till Krimpoddarnas krimpodd, alltså Över min döda kropp. Och det är jag, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl. Och det här är alltså true crime på riktigt. True crime.
Jag tycker det är något med det här begreppet true crime som är, jag vill inte sträcka mig till att säga vämjeligt. Men alltså det är
vad
något...
betyder det?
Ja, men det måste ju vara årtiondets mesta ord. True crime.
Jag skulle säga att det är årtiondets mest urvattnade ord.
Det också.
Pratar du om ett spöke? True crime.
Det är true crime.
Pratar du om liksom någonting som du har hört där någon sa så här, true crime. Alltså, ett löp. Så här, Gunilla blev av med sina resecheckar. True crime.
Ja, just det. Thomas Cook. Traveling checks. Ja. Eller vad heter de?
Ja.
Ja, allt är true crime.
Det var därför jag sa true crime. Kan vi levla? Kommer det sluta med true crime?
Ja, just det. Lite analogt med då krimpoddarnas krimpodd. Alltså det här är
exakt.
True crime.
Exakt. Jag vet inte. Jag är öppen.
Ja, men man, alltså på något sätt så känns det som att det har gått lite inflation i begreppet. Vi måste komma på något nytt. Riktig true crime.
Kan man ta patent på krim, tror du? Eller är det lite sent ute?
Jag tror kanske att det tåget har gått, eventuellt. Jag vet inte. Spontant skulle jag tippa på det.
Ja, men vad krävs för att man ska få kalla sig och hålla på med krim?
Ingenting. Alltså... jag tänker
obviously.
Att, ja, nej, men alltså, du måste väl någon gång kanske ha sett något krimaktigt.
Ja, du har sett Johan Falk.
Ja.
Filmerna.
Just det.
Där du,
just
där, det. Boom. Ja, krimexpert.
Jag älskar true crime, kan man säga.
Ja, okej, okay, Anna.
Vi ska inte
raljera. Vi kommer nog inte längre idag.
Nej,
vi kommer nog inte längre idag. Och vi har framförallt inte tid.
Nej, det har
för
vi verkligen
idag
inte.
Har vi... ett sånt jävligt tjockt avsnitt. Och det brukar ju vara antingen Anna tjockt eller Lena tjockt. Men jag tror att vi kan till stor del bidra från två håll idag. Vilket gör att det kommer bli tjockt.
Just det.
Om vi nu ska fortsätta på samma tema.
Precis.
Ja.
Precis.
Men först vill jag bara säga dödshjälpsavsnittet som var Anna tjockt.
Mm.
Vad mycket fin återkoppling.
Verkligen. Och jag kände nästan lite skam. När jag tog in... nej, men så här. Man skulle naturligtvis kanske ha uppmärksammat det lite annorlunda när vi drog in det där avsnittet. Att det är såklart sitter en massa människor och lyssnar som har en massa
egna... en liten varning. Heads up.
Ja, liten heads up. Mm-hmm. Men också så här... alltså, lite ödmjukt bara så här, shit, vad jobbigt att gå igenom den här processen. Vilka tankar liksom, som många människor har burit på och bär på.
Har både kring, det, kanske?
Kring sin egen död och kring anhöriga. Så. Men man kan väl säga så här, att jag tror att vi satt igång en del tankar hos både er som har erfarenheter men också er som kanske inte har funderat så mycket på vad ni står i frågan. Och det tänker jag väl är positivt.
Absolut. Och jag tror att jag har bäst koll på våra inkorgar.
Yeah.
Och jag skulle med bestämdhet vilja hävda att det är odelad positiv respons för vår ton eller din ton i avsnittet. Sen att det har startat väldigt många tankar och ibland på det jobbiga kontot därför att man har erfarenheter. Där har vi nog varit förr.
Ja, du, definitivt. Säga,
när, du brukar ju hamna där i dina ämnen. Det är
det
tungt.
Det har hänt.
Ja. Ja, men det var riktigt bra, Anna. Och det verkar vara många som är ungefär som jag. Att jag trodde jag var för och sen var jag emot. Och nu är jag för och sen så var jag lite emot. Alltså att det är väldigt komplext.
Verkligen. Mm. Men du, idag. Vad är det vi ska göra?
Men idag, det kommer sig utifrån att jag är ju med i Mix Megapol på onsdagarna. En så här 5 minuters krimsvep. Mm. Och så här i början av året så konstaterar jag bara att då kommer det en massa rapporter, sammanställningar och sånt från förra året och också en framåtblick.
Mm.
Och då gjorde jag en 5 minuters svep om, för det har kommit rapporter om alla de här skjutningarna i Sverige. Så jag tänkte, som jag vet att du också har mycket kunskap om det här, att vi borrar ner oss hela dagens avsnitt i skjutningar, lite om sprängningar också, men framförallt om skjutningar, hur det ser ut i Sverige, hur det såg ut under 22, utvecklingen, vad görs och varför är det till stora delar rätt nattsvart. Sen kommer vi såklart behöva återkomma till det här, men det ska vi prata om idag.
Det blir kanonbra.
Och varför, vi kan bara starta med att 2022 var ett riktigt, riktigt mörkt år, för att 61 personer, sexa, etta, dog av skjutningar i Sverige år 2022. Det är 61 för många.
Definitivt.
Men det är också en ordentlig ökning.
Ja, men verkligen. Det är riktigt illa. Riktigt, riktigt illa är det.
Och nu har vi slängt oss med begreppet skjutning. Vill du ha någon form av definitionsskola här, eller?
Ja, men det vore ju härligt. Ska jag eller ska du?
Det är valfritt.
Ja, då, jag kör nu.
Ja, du brukar ju så att säga vara elevrådsordförande när det kommer till sån här korrekthet.
När man pratar om en skjutning så menar man alltså en avfyrning av projektiler med ett krutladdat vapen. Och att det då efter en sån avfyrning också finns spår. Till exempel kulor, hylsor eller skador på egendom eller person som har orsakats av denna beskjutning. Alternativt, enligt polisens definition, att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig. Jag måste erkänna, det är du som har roddat manus den här veckan. Mycket i den här definitionen var helt ny för mig. Alltså, jag fattar ju varenda ord, men jag har liksom inte hört det i den här kontexten.
Och jag tror att det här är ju en polisiär definition. Jag tror att man helt enkelt behöver ringa in om man ska prata om så här, hur många skjutningar har vi haft i år. Vi har ju självklart många skjutningar, allt från vådaskott till skott som avlossnas på helt legal väg, eller, alltså, så att man måste på något sätt ringa in det, och för att vi ska då prata kopplat till den här undersökningen och studien och vad som sker bakåt framåt nu, så, så är det den här definitionen vi jobbar lite ifrån.
Man kan väl säga så här, för att en rapport överhuvudtaget ska vara meningsfull så måste man ju ange definitioner för olika saker så att man vet vad det är man studerar. Så att
och begränsningar. Det låter
vettigt. Och begränsningar, absolut.
Och det var ju så att regeringen gav polismyndigheten ett uppdrag redan 2016 att från den dagen eller då föra statistik över antalet bekräftade skjutningar per månad och polisregion. Det här kan man ju gå in på nätet och leta. Då kan man ju liksom få alla de här siffrorna, om man nu tycker om Excel. Och det inkluderar då antalet skjutningar med dödlig utgång och hur många som har skadats av skjutvapenvåld. Och det kommer då kontinuerligt listor. Och ur detta plockar man då siffror. Och när man ser då på rapporten för 2022 så kan vi konstatera då att det är 61 personer som har avlidit i samband med skjutningar förra året. Vi pratar alltså i genomsnitt mer än en skjutning per dag och mer än en dödlig skjutning i veckan. Alltså det är fler skjutningar än de som avlider.
Ja, men alltså, det skulle vara över 300 skjutningar alltså. Otroligt.
Ja. Ja.
Oj.
Och mer än en i veckan har då dött. Och det ökade 2022 jämfört med tidigare år. Liten reflektion själv här. Alltså, när jag började som polis i Skärholmen millennium någonstans där i början på 00-talet. Då sköts det också i de här kriminella gängen. Det var inte alls samma gäng. De, för sig bråkade de om narkotika redan då. Men det var väldigt mycket skott i ben.
Ja, ja.
Du behöver och inte ens varningsskott.
Gå... Ja, nej. Du pratar millennium.
I bilar, i dörrar. Ja.
Jag skulle säga sista 10 åren.
Ja.
Har det hänt något?
De skjutningarna som är nu, det är ju rena avrättningar. De skjuter med avsikt att döda på studs. Din upplevelse som kriminaltekniker, du har ju varit på såna här platser när folk har skjutits.
Nej, jag delar den fullständigt. Det är, man har fått upp riktmedlen så att säga. Från att skjuta i fötter och vader och sådär, precis som du sa. Och nu centralt, thoraxregion, alltså bröstkorg, huvud. Och man försäkrar sig, upplever jag oftare, om att vederbörande också har avlidit. Eller har dött. Det är inte ett skott så att säga, utan det är ofta fler.
En sån sak är att de kollar upp om ambulansen kommer till platsen och åker iväg med ljus och ljud. Då vet de att de inte har lyckats och då jobbar de efter det på ett sätt. Men om det inte, om det blir stiltje på platsen, då vet de att de har lyckats.
Oh.
Ja. Så att det är inte mycket chans att överleva efter den här typen av skjutningar.
Nej.
En sak som ligger i min intressesfär också, det är ju att väldigt många av de här skjutningarna har varit nära skolor.
Mm-hmm.
På 3 år har det skett 700 skjutningar nära skolor.
Oj, men hur kan man förklara det då? Är det en slump eller är det så att det finns skolor i de här områden där det oftare finns konflikter och skjuts? Eller är det ungdomar som går på skolan som är targets så att säga? Eller har du någon tanke där?
Jag gissar nu. Jag gissar. Ja. De allra flesta av skjutningarna sker fortfarande i våra storstäder. Och i storstäderna är det mycket tätare mellan skolorna. Alltså i ett och samma bostadsområde kan det ju ligga liksom 4 olika skolor. Så dels det, att det är, att det är nära mellan skolorna. Sen tror jag också, jag har absolut inte sett det utplottat på en karta var själva skjutningen har skett, men det sker ju generellt oftast i centrumområden, bostadsområden i närhet, och där ligger ju också skolorna. Så att jag tror kanske gissningsvis att det är lite slumpartat, men bortsett från det så är det fortfarande så att, och framförallt i storstäderna, hälften av alla skjutningar i storstäderna har varit ett par hundra meter ifrån en skola. Jag tror att jag såg en siffra på 49 skjutningar i Järva i närheten av en skola. Alltså, jag som utbildare i PDV, när vi pratar inrymning, folk som har svårt att tänka att slå sitt huvud runt tanken att det skulle kunna komma en gärningsperson i akt och mening och ha ihjäl deras elever. Den sannolikheten är ganska låg, även om det händer idag. Men desto större risk är det ju för andra saker som gör att det är en god plan att kunna sätta sina barn i säkerhet snabbt. Så bara en reflektion, att de här skjutningarna är inte bara farliga för de som är måltavla, utan det finns ju rätt mycket folk runt omkring också vid varje skjutning.
Jag kan säga så här, jag ska dra det jättekort, men du vet ju att vi flyttade ju från stan. Vi bodde ju centralt i Örebro och kom till en punkt när vi beslutade oss för att flytta från stan ut på Bomvischen. Ja, 5 kilometer, så det är ju inte jättelångt, men i alla fall. Kulmen, eller det som fick liksom bägaren att rinna över, eller vad ska jag säga, det sista incitamentet för att fatta det beslutet, det var en skjutning mitt på dagen, eller mitt på eftermiddagen, när föräldrar var på väg att hämta sina barn på förskolan, på fritids, och när skolbarn var på väg hem, den tidpunkten. Precis när jag kommer in så ringer jag min kära man och frågar, var är du? Jag är precis på väg och ska hämta Sixten. Och det här var alltså ett kvarter från vårt bostadsområde. Så jag säger, du åker inte hem. Det kan sitta en gärningsman i våran trädgård och vänta tills det har blåst över och sen schappa. Alltså, det här, när det kommer så nära alltså, och som du är inne på det här med skolor och tidpunkten är inte längre bara på nätter och allt det där. Det är Det tar ju på en.
Nej, men alltså, jag tänker på det. Alltså, tänk då, Järva, var det 49 skjutningar? Mm. Alltså, då har ju alla familjer i Järva haft din upplevelse rätt många gånger. Nej, det är bedrövligt. Det är bedrövligt på så... Och ska man se till när det sker en sån... ska man säga, allt från uppgörelse till avrättning. Man vet ju inte riktigt vad man ska använda för nomenklatur på det som pågår. För att det blir fel hur man än vänder och vrider på det. Men om det är någon som överlever, många av dem går omkring och vet att de ska dö. Att försöka fly, de kommer fly in i köpcentrum, skolor, byggnader, villatomter. De måste ju ta vägen någonstans om de jagar med någon med vapen. Så att det är... Det bör det här är bli en mörkt, minskning. Alltså. Det är mörkt. Mm. Ja, och då finns det en studie som visar att åren 2014 till 2017 så utgör dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön för en dryg fjärdedel av allt dödligt våld i Sverige. Och nu har det skett ännu mer ökning sen dess.
Mm. Man kan ju säga så här också, att inte nog med att de här siffrorna är dystra vad gäller det dödliga våldet. Det är ju faktiskt så att vi har ju en av världens mest avancerade sjukvårdstraditioner i det här landet. Vilket ju också gör att många överlever det här våldet.
Ja, just det.
Så det är lätt att liksom stirra sig blind på de här riktigt, riktigt mörka siffrorna, men det är ju faktiskt så att en betydande andel människor också ju drabbas och får livslånga skador och men av detta. Och man ser att det har varit...
Men vänta, och vänd på det. Hade vi inte haft så avancerad vård så hade också ännu fler. Då hade siffrorna varit ännu dystrare.
Ja. Visst, ja. Ja, men så är det ju. Mm. Och det kan man ju se, det här är ju de som drabbas av detta och utsätter varandra är ju företrädelsevis unga män. Alltså det är unga vuxna upp till strax under 30-årsåldern. Och man ser att det har varit en stor ökning då i den här gruppen. Både vad gäller det dödliga våldet men också individer som har vårdats på sjukhus på grund av skottskador under de sista kanske 10-15 åren. Och jag snubblade på en intressant faktiskt uppgift från WHO, Världshälsoorganisationen, som lyder som följer: enligt WHO så dödas årligen lika många människor av våld som kan kopplas till organiserad brottslighet och kriminella nätverk som det dödas i krig. Och 54% av alla mord som sker runt om i världen begås med skjutvapen. Alltså, vad är det här? Det här är så deppigt, Lena. Jag tror att vi behöver ta en liten paus här. Innan vi går vidare, känner jag. Välkomna tillbaka, kära vänner. Ni lyssnar på Över min döda kropp. Och idag så pratar vi om skjutningar och sprängningar. Och vi var just inne på att prata om döda kroppar, vill jag på att säga. Vi pratade om att det här våldet orsakar väldigt många människors död. Och lidande. Inte bara i Sverige utan hela världen.
Ja, och historiskt så är ju den vanligaste våldsmetoden, om vi pratar dödligt våld i Sverige, har ju alltid varit kniv. Men användningen av skjutvapen har ökat så pass mycket, ungefär sedan 00-talet till idag. Så att idag är det faktiskt nästan lika vanligt med skjutvapen som kniv vid dödligt våld. Och automatvapen förekom ju i princip inte alls förr. Men nu så förekommer den i nära en fjärdedel av fallen under den här studieperioden.
Ja. Men vi nämnde ju det här handlar ju om främst unga män. Finns det någon profil? Vet vi vilka de här männen är som involverar sig i den här typen av våldsutövning?
Jag skulle säga att polisen har jobbat ganska hårt gissningsvis, de har rätt bra koll. Och jag tycker att jag hör det hela tiden. För nu sker ju rätt mycket intervjuer för att det ligger ett enormt politiskt tryck. Att nu får de fan få stopp på det här.
Mm.
Och jag tycker att det låter som att de har rätt bra koll på vilka de är. Mm. Och man ska också säga det är rätt många som har dömts på senare tid.
Mm.
För vapenbrott och grova vapenbrott och sådär i de här miljöerna. Och profilen, jag tror att man kommer landa i det om jag ser till... ja, jag kan faktiskt ta det redan nu, för Brå har ju fått ett ganska mastigt uppdrag. Mm. Så jag tror att det kommer klarna lite mer. Jag läser rakt upp och ner, så ska du få höra vad Brå kommer ägna året åt.
Spännande.
Ja. De ska undersöka hur normförskjutningen i den kriminella miljön kan kopplas till utvecklingen av konflikter mellan och inom kriminella nätverk.
Mm.
De ska kartlägga utvecklingen skjutvapenvåldet i Sverige från mitten av 00-talet, då den här stora ökningen startade. De ska kartlägga trendbrott. De ska identifiera dåd som kan ha bidragit till att våldsanvändning har ökat eller ändrat karaktär. De ska analysera faktorer som har haft betydelse för normskjutningen. De ska också föreslå åtgärder som kan bidra till att bryta den negativa utvecklingen av skjutvapenvåldet. Smack ska det ligga på regeringskansliet eller justitiedepartementets bord 1 september 2024.
Du, det var
tackar,
en...
Tackar,
tackar. Tackar, tackar. Bra.
Ja.
Oj, men vad viktigt.
Ja. Jätteviktigt. Och jag... Som du vet har jag också en förbläst för regleringsbrev. Det står ju ganska tydligt även i regleringsbrevet till polisen att man ska ägna sig åt det här och kartlägga och återrapportera vad man egentligen håller på med.
Ja. Vi var ju inne lite grann på det här med risker med skjutning nära skolor och dagtid och sådär. Kan inte jag få säga lite grann om risken för att tredje man drabbas av skjutningar? Gärna. Alltså med tredje man så menar vi här allmänhet, sådana som du eller jag, eller egentligen vem som helst, närstående till gängkriminella eller person som förväxlas, som beskjuts i tron att det var någon som var ens mål, så att säga. Och det är ju lätt att få uppfattningen om att det är ganska vanligt ju. Att det här drabbar allmänhet till exempel. Det rapporteras ju och skrivs en del i media också såklart. Och särskilt när det här händer. Men man
har ju ett par färska fall i Sverige.
Ja, det också. Precis. Mm. Absolut. Mm. Men utslaget över tid så kanske det inte är så vanligt trots allt. Och det var några forskare intresserade av att studera. Och därför så kom det en rapport för ett par år sedan som täckte en 10-årsperiod. Och för det första så konstaterar man att det finns inte jättemycket forskning kring detta, och speciellt inte svenska förhållanden. Det finns lite mer i USA där såna här killing sprees är vanligare. Mm. Alltså någon öppnar eld, automateld kanske i ett köpcentrum eller på en restaurang eller något sånt där. Men under den här 10-årsperioden så kunde man konstatera att 46 personer hade drabbats i skjutningar, och sprängningar ingick också. Alltså ungefär 4-5 såna här incidenter per år. Skadehändelser ska jag säga. För av de här 4-5 så var det 1-2 som hade avlidit till följd av det här våldet. Och det var fördelat på 36 händelser. Så i några av de här händelserna så var det ju då flera som var drabbade. Mm. Och ungefär 40% av dessa var kvinnor. Och av de här tre kategorierna då som jag nämnde, allmänhet, närstående till gängkriminella eller sådana som hade förväxlade, så var allmänhet vanligast.
Mm.
Och man kan ju fundera på hur det här hänger ihop. Alltså man såg en viss ökning under den här 10-årsperioden, att det faktiskt tyvärr blev vanligare att allmänhet drabbades. Och då såg man ett samband med att man under samma 10-årsperiod också såg att antalet hylsor, beslagtagna automatvapen och sådana som man såg vid mord i kriminella miljöer och sprängningar hade ökat under samma tidsperiod. Och det är inte så svårt att förstå såklart.
Nej.
Ju mer man skjuter och ju mer man spränger, desto större kan man ju tänka sig att risken blir för allmänhet.
Ja. Ja. Det finns många anledningar för att med näbbar och klor få stopp på det här.
Ja, och vi såklart. Kanske ändå ska säga, för nu känns det som att vi är väldigt alarmistiska i vårt budskap här.
Mm.
Vi vill ju naturligtvis inte bidra till att människor nu ska gå ut och känna sig otrygga och så. Men vi måste våga prata om att det här är ett allvarsam utveckling som faktiskt riskerar att drabba oss alla på ett eller annat sätt.
Och nu kommer det bli ännu värre, för nu har jag också gått in i en studie som heter Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, en jämförande studie av nivå, trend och våldsmetoder. Det kommer från Brå, det är från 2021, och den är otroligt dyster. Och då, den här stoltheten som jag kan tycka så här, man har rest rätt mycket, har varit rätt mycket i USA.
Mm.
Stoltheten, de säger liksom Sverige, det är helt fantastiskt. Och då kan vi prata om vår sjukvård eller om vår sjukpenning och mammaledigheten och det vet, gratis för ungarna. Så det blir så mycket som är så fantastiskt, studier och sådär. Men det finns verkligen en så här plump kan jag tycka. Det är en riktig plump i protokollet. Och det är ju den här. Och då ser man att dödsskjutningar i kriminella miljöer är vanligare i Sverige än i övriga Europa. Alltså man ser att 8 av 10 dödsskjutningar som vi har i Sverige är i den kriminella miljön. Jämfört med, säg, Nederländerna där det är 6 av 10 och sådär.
Mm.
Och Sverige har liksom den högsta ökningen sett av alla europeiska länder. Så ökar det som mest här. Och vi var för ungefär 20 år sedan liksom väldigt långt ner i den här rangordningen. Det är inte en plats man vill stiga på. Man vill inte ha den där toppplaceringarna. Och nu ligger vi väldigt högt sett till Europa. Vi har ungefär 4 avlidna per miljon befolkning. Så hela den här studien kommer fram till att dödsskjutningen har ökat i Sverige under den senaste perioden och att ingen motsvarande utveckling kan observeras i övriga Europa.
Va?
Det är inte med stolthet man pratar om det.
Verkligen inte.
Så att det, vi är ju en avart ur ett europeiskt perspektiv sett till det här. Och att vi kan ha missat det lite, det är ju där, så här, och det tyckte jag var intressant, för att vi pratade väldigt om att många som skriker systemkollaps har aldrig varit värre. Sett brett, om vi tänker på dödligt våld i Sverige, så är det ju väldigt mycket som är bättre. Och sammantaget så är det bättre, så att de här siffrorna har liksom hamnat lite i skymundan. Vi ser så här, det dödliga våldet i övrigt. Är ju bättre. Och då kan man kanske eventuellt ha missat det här, eftersom den övriga minskade trenden har liksom svalt det här.
Ja, jag förstår. Och man kanske inte för en senare år heller har sett att det inte bara är en trend, det är en faktisk liksom reell ökning i faktiska tal.
Exakt.
Mm.
Så att det är ju, då förstår jag att om inte förr så nu bör man ju dra i bromsen och börja jobba sig neråt på den här listan igen. För att det är ju odugligt att vi ska ha en ökning av dödligt skjutvapenvåld i Sverige som man inte hittar någon annanstans i Europa.
Men får jag fråga, Lena, har du stött på några försök att förklara varför det här sker nu? Alltså jag kan föreställa mig 1001 anledningar.
Mm.
Men har du sett någonting där man liksom har försökt sig på någon form av orsaksanalys?
Nej. Det är väl lite det jag tycker att jag hör mig att Brå har fått uppdraget nu. För där diskuterar man ju, hur fan kunde det bli så här? Gör en analys. När händer det? Är det några särskilda händelser som har liksom kickat igång det? För det är ju också, den studien tror jag kommer ligga som underlag för sen hur man ska välja sin arbetsmetod, vad man ska gå på.
Mm.
Jag tänkte se vad man ska skjuta på, men jag ska inte gå den.
Om man ska skjuta från höften eller inte, tänkte jag.
Exakt. Nej, men det ska inte jag. Nej.
För vi kan ju ändå konstatera att många av de här, du nämnde ett stort antal, har skett inom ett avgränsat geografiskt område. De utgör en betydande andel av den totala mängden skjutningar. Vilket i vart fall säger mig att det här är fråga om en långvarig pågående konflikt mellan olika grupperingar.
Och Och det finns, och det kanske jag inte vill gå in på, men det finns ju lite teorier över vilka av morden och vilka av de här händelserna som har varit startskotten. Och det finns det ju en hel del. Sådär. Men där vill inte jag gå in. Och,
nej,
däremot har jag också egna. Däremot har jag ju egna så här, om man ser till vad man behöver göra så behöver man jobba på bred front med massa olika saker. Men framförallt så måste man ju se till att inga rekryteras in i de här gängen. Och sett, jag då som har nördat in mig eller som har varit inom den narkotikabeivrande verksamheten inom polisen, så har ju det arbetet gått upp och ner och upp och ner, och det är ju mycket kopplat till vad man ska satsa på från regleringsbrevets håll och sådär. Men det finns ju tider inom polisen där man i princip lagt ner varenda jävla narkotikarotel som går att anbringa.
Jag
och är det någonting de slåss om så är det ju narkotikapengar.
Jag tänkte just säga det, polisen hade ju genomgick en stor omorganisation ju, 2015-16 där någonstans. Och det är ju faktiskt, sammanfaller ju, jag säger inte att det finns ett klart samband där, men jag säger att plockar vi bort så att säga poliser som jobbar aktivt bara med narkotikabekämpning ute på gator och torg, då kommer vi se effekter någonstans. Ja, jag skulle inte bli förvånad om lite av detta kan förklaras av det här.
Ja, och jag sa ju förut att det var ju ett storstadsfenomen, och det är det mest. Stockholm är värst drabbat, och efter det kommer ju Malmö och liksom storstäderna. Men, ser man nu, det är inte så här att om du inte bor i en storstad så är du safe. De här skjutningarna pågår även i andra städer. Vad har vi på Örebro till exempel?
Ja, nej men alltså Örebro har ju varit ganska hårt utsatt ur det här perspektivet sista åren. Nu har jag inte färska siffror och jag vill inte prata om pågående ärenden naturligtvis, men vi har haft ett antal dödsskjutningar och skjutningar med icke-dödlig utgång, men även Linköping till exempel, det är 10 mil härifrån, Norrköping har vi haft. Alltså det är i sig olyckligt. Sen kan man ju tänka sig kanske att ibland så handlar det här om förgreningar från huvudstäderna, det kan inte uteslutas. Såklart, och vi har pratat om det tidigare, att många av de här gängen, om vi får uttrycka oss så, är ganska löst organiserade och såklart mobila och flyttar på sig. Så att, ja, jag skulle inte bli förvånad om vi kommer se fenomenet i fler mellanstora städer framöver.
Får jag dra en parallell här?
Mm.
Jag bara kom en tanke. När man diskuterar gärningsmän inom PDV, alltså och terrordåd, allt från Breivik till Anton Lundin Pettersson till Theodor Engström, så uttalas ju Säpo på sättet att för varje gång någon kliver över en tröskel och går från tanke till handling och den informationen når mig någonstans i min egen bana, radikalisering eller den kriminella fasen någonstans, att om jag hela tiden exponeras av att andra personer gör slag i saken och kliver över den här tröskeln, så finns det en farhåga att tröskeln liksom sänks för alla och att det blir fler som kan strömhoppa över den där tröskeln. Och är det då, är man inom den kriminella kontexten och blir liksom exponerad över att det är så här, alltså som en norm, det är så här man löser det. Det är inte skjut i benet och det är inte det här, utan det är liksom det här sättet.
Det är en konfliktlösningsmetod.
Exakt. Så jag tror att man kan hitta kanske samma förklaringsmodell normmässigt i det. Det var bara en tanke jag kom
på. Intressant. Du har säkert rätt.
Ja, men vapnen, Anna. Vi har pratat om vapnen. Vad pratar vi om för vapen?
Ja,
men vad används det för vapen?
Ja, det är ju såklart allt möjligt. Det är automatkarbiner, det är kulsprutepistoler, det är vanliga handeldvapen, alltså pistoler. Jag läste någon siffra här för ett tag sedan att man hade beslagtagit någonstans mellan 270 och 300 vapen i kriminella miljöer under ett år i Stockholm. Bara i Stockholmsregionen. Och det vanliga är ju i bostäder. Men det kan också, man kan också anträffa vapen i offentliga miljöer. Allmänheten hittar ibland och kontaktar oss och vi får åka ut och ta de här vapnen i beslag. Och det är klart att en ansenlig mängd av dessa är sannolikt insmugglade från forna Jugoslavien, bland annat Turkiet, men det kan vara andra länder i Europa, också Italien och andra länder.
Och en tanke bara, snabbt. När kriget i Ukraina är över, vad tror du att vapnen kommer hamna någonstans? Mm. Hela världen har skickat vapen till Ukraina.
Ja, ja, ja.
Förr eller senare så kommer behovet vara mättat.
Mm.
Så att jag tror inte att de illegala vapnen i Sverige kommer minska.
Nej, det tror inte jag heller. Och det är klart att viss typ av ammunition med viss kaliber ser vi oftare än andra. Jag tänker inte gå in på några detaljer där, men det är klart att vi har ju egna tankar och teorier om var vapen ofta kommer ifrån. Vi kan ana att vapen återanvänds, de går i arv, de förflyttas från region till region. Ja, min känsla utan, alltså det här är lite en killgissande, men min känsla är att det finns inte brist på vapen i Sverige i alla fall, om jag säger så.
Nej, det tror inte jag heller. Om man kikar lite på vad polisen, för nu pratar jag om polisen eftersom du inte ska prata om vad ni själva håller på med, men generellt, det som går att läsa sig till, det de är öppna och officiella med, det är det vi kommer prata om. Och det är att det pågår ju ett jättemycket förstärkning kring det här, att man resurssätter, man måste ha redundans, man måste jobba långsiktigt, det här är ingenting, och det tycker jag polisen alltid är jättetydliga med. De försöker motverka den här politikernas kanske lite mera tomteblossmässiga nomenklaturen. Att om vi bara gör den här lagen och så kommer det här vara över. Det tror ju inte polisen på. De säger att det här kommer vi behöva jobba med
i
jättemånga år.
Uthålligt och över tid.
Ja, och på jättemånga plan där vi både motverkar men också upptäcker, beivrar, får lagakraftvunna domar, skickar in folk i finkan, men framförallt stryper nyrekryteringen, och det kan inte polisen göra så himla mycket åt faktiskt, framförallt inte själva.
Alltså här skulle jag önska något som, en annan sak som försvann under omorganisationen som jag nämnde tidigare var ju våra ungdomsrotlar, de som jobbade uttryckligen operativt. Jag tror ju fortfarande på faktiskt att jobba socialt, uppsökande, proaktivt, försöka bryta liksom de här nedåtgående trenderna. Där tror jag att polisen skulle kunna faktiskt göra mer.
Och jag tror att det är jätteolika runt om i Sverige. Jag såg någon ny kampanj. Jag tror att det är polisen, sån här 83 skäl att bli polis. Där de åkte med kommunpoliserna. Två superengagerade som verkligen jobbar så. Sökte upp dem. Jag känner inte dig. Vad heter du? Det verkar som att du har skyddsväst. Är du rädd? Alltså du vet, bara för att med näbbar och klor se till att de inte ska bli rekryterade. Att försöka ge dem lite försvar mot påverkanskampanjerna som sker från fel håll. Nej, men det tror jag också på. Man måste jobba så. Och också tycker jag att det är fräscht att de säger att vi behöver höja vår kompetens.
Mm.
Och det vet jag att du är en vän av.
Ja,
men det är lovord. Alltså att lära sig mer. Och nu pågår ju säkert studier liksom i vänstervarv.
Mm.
Någonstans måste man ju lära sig vad ska vi göra för att få stopp på det här. Förståelse och kunskap är väl grunden till sen någon form av åtgärd.
Ja, och sen som du var inne på, öka effektivitet. Jag tror ju att det är jätteviktigt att liksom hitta sätt att snabbt jobba upp spaningsuppslag i de här ärendena. Eftersom vi vet att en skjutning i ett område ganska ofta efterföljs en kort tid senare av en ny skjutning. Så vi blir ju tyvärr lite frånåkt där. Och här måste vi jobba och kan jobba betydligt mycket mer intensifierat, bland annat forensiskt. Utan att gå in på detaljer där så finns det utvecklingspotential här.
Okej, det är bra.
Ja.
Det är bra. Och du brukar ju vara en vän av att tekniker ska komma till brottsplatsen.
Ja, det tror jag är ett annat viktigt incitament. Alltså att vi faktiskt också får komma ut när allmänhet anträffar ett vapen eller kanske till och med hylsor. Alltså att vi måste kanske jobba lite bredare och förhålla oss till vapen och vapendelar som potentiella mordvapen faktiskt, om man ska hårdra det.
Mm. Ja, men det finns att göra. Jag tror inte att det finns en enda polis i Sverige som inte förstår att det här kommer ligga under lupp 2023.
Det kommer att göra, och inte bara i min organisation utan i alla samhällsrelevanta organisationer. Det här ligger ju såklart högst upp, skulle jag vilja säga. Ja. 10 topp på den politiska agendan och på samhällsagendan.
En sak som försvårar det, alltså man ser till polisens, eller polisen, rättsvårdande myndigheters uppklarningsprocent, så är ju den generellt hög när det kommer till mord, dödligt våld av olika sort, men låg när det kommer till de här gängen, kriminella nätverken.
Ja, vi har inte varit så framgångsrika i domstolarna. Nej. Och det har ju gjorts en del intressanta uppföljningar, Uppdrag granskning och allt vad det nu är. Det är ju intressant detta, tycker jag, faktiskt ur återigen det tekniska perspektivet. Min känsla är att beviskraven är så extremt höga, alltså som nästan löjligt höga, så att vi lyckas liksom inte få fällande domar i indiciemål i princip.
Ja, det här har vi varit inne på flera gånger, och det här irriterar mig, ska jag säga. Alltså, vi har ett rättssystem där det ska räcka med utom allt rimligt tvivel.
Mm.
Att det ska vara, alla rimliga tvivel ska vara släckta innan man kan bli dömd enligt svenska rättsmodellen. Men som jag tycker att domarna är nu, så ska alla tvivel vara släckta. Ja. Även de helt orimliga tvivlerna. Finns det ett ens orimligt tvivel så blir de inte fällda. Och det irriterar mig. Därför att ibland kan man inte komma längre än så långt polisiärt och åklagarmässigt. Förr så var det verkligen som att en köttig jävla indiciekedja räcker för att det släcker alla rimliga tvivel. Men man, det har blivit, som du brukar säga, den här CSI-effekten. Om det inte liksom finns mitt blod på din kropp, då är det...
Men inte ens det räcker.
Nej, jag tänkte
idag.
Det.
Jag hörde något horribelt fall. Det var, jag refererar nu till, inte ett eget fall, jag tror det var Uppdrag granskning. Det var det så att misstänkt hade målsägarens blod på sin jacka eller tröja. Han kan också placeras på platsen vid tidpunkten för gärningen. Och då sätter man alltså i system att man väljer att inte svara på några frågor under förundersökningen.
Såklart.
Sen delges man alla handlingar i förundersökningen. Yep. Och då får man se, jaha, det här har de hittat kriminaltekniskt, spaningsmässigt, underrättelsemässigt. Och då har man lite tid på sig att konstruera en historia. Och i det här fallet så blev då invändningen...
Älskar ju advokaterna.
Ja, och i det här fallet blev invändningen i rätten, ja, jag befann mig på platsen. Jag ser ett slagsmål mellan två manspersoner. Plötsligt så kommer det seglandes ett vapen i luften som jag greppar tag i, och det landar på min jacka. Och jag vill inte ha det här vapnet, så jag slänger iväg det. Alltså så sitter mina fingrar på det, och ett offers blod kan ha hamnat på min tröja. Och det här är något som domstolen inte kan bortse ifrån. Man säger att det inte kanske är fullt ut trovärdig historia, men den kan inte bortses ifrån.
Nej, men fan alltså, det här är liksom, det här irriterar mig, för jag älskar ändå rättssystem och det juridiska och så som det är uppbyggt. Men det är fan inte uppbyggt så att det ska vara på det här sättet. Det heter inte ställt utom allt orimligt tvivel. Det heter inte så. Nej, det här, och förstå incitamentet att kämpa och slita som alla poliser och åklagare gör där ute. Och det är så döv för att man känner att det kommer ändå inte räcka. Mm. Alltså, nej. Nu vart jag upprörd. Nu behöver jag gå på en paus.
Välkomna tillbaka. Nu lyssnar ni på avsnitt 296. När vi skildes åt för paus så var Lena upprakt.
Ja, men det var jag.
Låt det inte bli det. Det finns otroligt mycket driv. Det finns faktiskt en enorm kompetens som håller på att etableras. Det finns en kollektiv anda att bekämpa detta. Och jag är övertygad om att vi också kommer nå framgång. Men vi måste vara uthålliga. Uthålliga. Vi måste arbeta kunskapsbaserat. Ja. Och vara öppen för nya metoder och ny kunskap.
Ja, och jag bara haka på där. Om man frågar vad polisen vad de vill, då är det liksom, vi behöver fler verktyg, vi behöver mer progressiv liksom lagstiftning.
Mm.
Och att vi behöver jobba. Polisen vill ju gärna slå armkrok med övriga samhället för att lyckas från båda håll samtidigt. Med det långsiktiga målet att det ska inte in några nya in i de här gängen. Man kanske inte kan rädda de som är där, men det ska fan inte in fler i gängen.
Nej.
Jaha, men Anna, ska vi närma oss lite? För det har börjat sprängas en del också. Jag tycker att det har varit rätt lugnt på sprängning, men 2022, inte lugnt. 90 sprängningar.
Mm. Och det här är ju ett fenomen som man också ser ökar. Jag hittade siffror för Stockholm och där ser man ju mellan 2017 och 2019 en ökning från 21 sprängningar till 32 till exempel. Och det här är ju olycksbådande, och dessvärre så verkar det vara så att det också finns en viss överlappning mellan sprängningar och skjutningar. Och man kan inte utesluta att det så att säga är samma förövare som skjuter som spränger.
Och eftersom sprängningarna har ökat så pass mycket nu och de är uppe i 90 år 2022, så är det inte helt otänkbart, precis som du säger, att det är samma gäng som ägnar sig åt båda aktiviteterna. De har helt enkelt bara utökat sina arbetsmetoder i sitt värv.
Och fortsatt väldigt farliga metoder ju. Både för den som sprängladdningen är avsedd för, men också såklart för allmänhet och andra. Nu sker ju det här företrädelsevis nattetid, och när man tittar på vad det är för objekt så att säga, som utsätts, så är främst näringslivsverksamheter. Alltså butiker och restauranger och sådär. Och sen efter det så kommer privatbostäder, vilket ju är mer olycksbådande eftersom det kan bo många människor i till exempel ett hyreshus. Så att det här är, om vi ska prata lite grann om vad det är för typ av explosivämne eller sprängämne, så är det faktiskt ganska vanligt med konventionella sprängämnen, alltså civila och alltså sådana som används för sprängning vid vägarbeten till exempel, byggen och så, men också militära. Och jag har inte... Ja, handgranater också. Det är ganska ovanligt skulle jag säga med de här superavancerade fjärrstyrda sprängladdningen och så. Men det förekommer också. Jaha, Lena, så det sprängs och det skjuts i Sverige. Det ökar. Ja. Det verkar eventuellt förflytta sig. Det kommer inte bara i storstäder utan även i mellanstora och mindre städer. Det sker inte bara nattetid. Det sker inte uteslutande i glesbygd. Alltså det sker nära skolor. Alltså det här, hur ska vi lösa det här?
Ja, och jag bara fick en känsla också, vi har pratat så här, risk för tredje person, risk för skolor och så vidare. Vi ska inte glömma också alla anhöriga till de som har dött.
Verkligen inte.
Vilket jävla sorgeår för rätt många, och de har nog, känner nog varandra också, några av dem.
Det är alltså, klart, det är klart.
Nej men alltså, jag tror att vi har varit inne på det som behövs göras, och jag tror att det kommer kanske hända mycket under kommande år, för att nu kommer ganska många verksamheter behöva fokusera. Och samtidigt, det vet ju du och jag, när polisen ska kraftsamla och fokusera på en sak, då finns det väldigt mycket saker som polisen inte kommer att göra.
Exakt.
Och då är det andra människor som drabbas för allt som inte kommer att ske. Så att det är ju en svår uppgift. En liten ljuspunkt är väl att under 2022 så har man gripit ett stort antal människor som har häktats för grova och synnerligen grova vapenbrott. Så att man jobbar ju hårt för att få bort vapnena.
Men man tycker man tycker ju att det här borde följa principen för andra yrkeskriminella. Att får man bort ett antal från gatan helt enkelt och inkapacitera dem, så borde ju då skjutningarna minska. Men vi ser ju inte tillstymmelse till ett sånt fenomen, en sån trend.
Nej, det verkar finnas...
Eller hade det ökat ännu mer utan dessa gripna?
Ja, vem fan vet.
Ja.
Vem vet, men det känns ju som att det finns alltid någon som är villig att ta på sig hatten när någon försvinner. Oavsett om den dör eller blir häktad och dömd, så verkar det ju, det finns ju liksom inget stopp. Det är ju det som jag känner, så här, fan, vi måste åtminstone få ett stopp nedåt.
Och nedåt, det är ju inte bara en fråga såklart för polisen. Jag skulle vilja rikta mig till skolor, till fritidsgårdarna, till fält, till SOS, till föräldrar, till fotbollstränare och till alla som har kontakt med ungdomar och speciellt unga pojkar och män. För tusan alltså, slå larm.
Nej Anna, jag tror att vi inte, hur vi än försöker greppa efter så att säga, de ljus slutknorr, så tror jag att vi kommer gå bet den här gången. Det är bara att konstatera att vi stänger 2022, och sett till skjutningar och sprängningar så är det ett riktigt dystert år. Och vi kommer återkomma till det här ämnet. Vi kan fördjupa oss i varje del lite grann. Men nu stänger vi det för idag, och sen hoppas jag, för jag tror att folk... när det är lite deppigt så behöver man en jätteviktig lista att landa lite på. Ungefär som tomtegröten. Man behöver liksom ha något som lägger sig lite som bomull. Som
just
man kan
det.
Landa
du
på.
Tänker så, ja.
Som en tjockmatta som luktar lite gympasal. Det är den du är nu.
Jag förstår. Ja, ska du ta någon samhällsinfo först då, så kan jag göra dig besviken sen.
Nej, kommer det något deppigt idag? Ja, samhällsinformation är väl att vi har ett Instagram, där heter vi Ljungdahl Jinghede. Vi har en mailadress som är hej@ljungdahljinghede.se. Och vi har ju en spaning, och den är ju bara en gång i månaden nu för tiden, så att det kommer dröja några veckor, men för alla er som inte hörde den spaningen som var i måndags, för den var riktigt rolig, den var dryg timme lång. Meta började prata om förväntningar på hotellrum, och Anna drog det direkt till droppställningar och sånt där som du önskar dig ha i hotellrum. Medan jag mer letade efter betjänter som matade mig med vindruvor när jag kom på plats. Det är så olika det där.
Ja, det är så olika.
Men det är alltså en spaning som inte har någonting med krim att göra. Det är untrue crime,
just
som det heter.
Untrue true crime.
Anti-crime, true. För att ni ska hitta den så går ni in på Podplay-appen eller podplay.se, och så söker ni på vårt vanliga... Så. Den finns där i alla fall. Sök på oss. Ni hittar oss. Ni hittar den där. Men nu, Anna, så är det... Älskar att vi har det här dubbeltemat idag. Det är din jätteviktiga lista.
Ja.
Varsågod.
Tackar.
Annas jätteviktiga lista.
Ja, du efterlyste en insvettad, sockerplastdoftande tjockmatta. Och jag önskar så.
Gud, så tryggt.
Att jag hade kunnat ge dig det. Vi har ju pratat idag om skjutningar och sprängningar. Vi har pratat om risk för skada på tredje part. Och vi känner ju också till att en felaktig hantering av ett skjutvapen kan resultera i vådaskador och sådär. Men man kan ju också komma till skada på en mängd andra, mer eller mindre konstiga sätt. Och det är det jag tänker prata om.
Bra
idag.
Brygga, Jinghede.
Ja, ibland så.
Som en jävla snitslad tipspromenad.
Som
på
en
schnitzel.
En vinnersnitzel, ja.
Ja.
Men du, jag börjar med plats nummer 5. Och då skulle jag vilja prata om hur det kan gå när man har lite oflyt på hög höjd. Och det här med att utmana naturens lagar, det vet vi är förknippat, eller kan vara förknippat med risker. Och nu skulle jag vilja prata om 35-åriga Eva Wisniewska, som en dag 2007 gav sig upp i luften för en sån här paraglide-tur. Paragliding, är det segelflyg va? Eller? Nej, kanske inte. Eller kanske heter paraglide på svenska också.
Nej, men det är inte ett flygplan. Du har väl någon sån här skärm?
Är det bara en sån
här
skärm? Ja,
som du styr
det.
Så här. Ja.
Det är ju helt knasigt. Alltså,
Napa 93.
Uff! Ja, alltså hon kom upp på rätt höjd och sådär, enligt rutin. Mm. Det var bara det att när hon kom upp där, då hade molnen liksom tornat upp sig och en storm hade byggts upp. Och det här medförde att hon sveptes iväg då i sin skärm 6,5 mil i en hastighet av 80 kilometer i timman och på en höjd av 9000 meter, Lena Ljungdahl. Och på den här
trycket
höjden...
Trycket jämnade hon någon gång, tror du?
Ja, men alltså, herregud. Men vad tänker man när man hänger... Man är då på 9000 meter över marken och möter hagel stora som tennisbollar. Alltså, är det sjukaste.
Hur långt höll hon på, sa du?
Alltså, jag vet inte hur lång tid i timmar och minuter. Men alltså, hon färdas då 6,5 mil i alla fall. Och hon ska komma upp i hastigheter av ungefär 80 kilometer i timman, uppskattar hon. Och hon ska alltså då ha förlorat medvetandet under en kort stund.
Ja.
Men kvicknat till och då alltså lyckats manövrera den här skärmen som måste ha hängt i tre snören typ. Jag ser framför mig en liten
som ett paraply. Som en sån där paraply som har åkt ut och in.
Och hon lyckas i alla fall försätta sig i, alltså landa säkert, utan benbrott eller annat, men hon har ju frostskador över typ hela kroppen.
Men vänta här nu, 10 000 meters höjd.
9 000. Det var ju
men hon kunde ju ha krockat med en Airbus 380.
Ja, visst. Nej, men det är helt sjukt alltså.
Just det, we have a problem.
Det här.
Ja.
Man är nog inte så jävla kaxig, vet du, när man hänger där uppe i sitt Mary Poppins paraply så att säga.
Med lite socker i botten så kom medicinen. Nej, tror man sjunger den.
Okej. Plats nummer 4. Nu skulle jag vilja ta dig till en miljö där man kanske inte tänker att det ska hända olyckor eller fallolyckor möjligen. Jag pratar om muggen nu, toaletter. Men föreställ dig att du sitter på muggen och så ska du precis avsluta det som du så att säga kom för. Och spolar. Mm. Och då händer det någonting i toaletten så att ett enormt tryck byggs upp i kloaken, i själva klosetten. Så pass så att hela porslinsfåtöljen exploderar och det skjuts iväg typ 5000 porslinsprojektiler i badrummet. Det här hände Michel Pierre, nämligen.
Ja.
Han överlevde detta. Men han hade porslinssplitter över hela sin kropp.
I ena lyktan.
Ja, inte bara där. Över hela kroppekakan.
Ja.
Ja, det räknar man inte med ska hända.
Rent tekniskt, vad sker själva tryck?
Alltså det måste ju ha blivit... Jag tänker att det måste ha blivit extremt... Någon plugg någonstans till att börja med. Så
att
du kan utjämna trycket. Eller så har det liksom, kommer det längre ut ifrån någon huvudstam kanske att det byggs upp. Jag vet inte.
Ja.
Du tycker jag har gjort dåligt förarbete här, märker jag.
Ja, men man blir intresserad.
Du vill ha mer.
Jag undrar också hans position. Var han på stolen, körde han lite Jan Boklöv eller stod han upp?
Ja.
Alltså när spolade den här Jean Marc? Vad var han liksom i förhållande till...
Jean Marc. Ja, det är så mycket frågor som byggs upp nu, känner jag. Som bara hopar sig.
Ja.
Jag måste nästan gå tillbaka till källorna och se om jag kan
hitta
mer.
Var det också fekalier? Hade han gjort ettan eller tvåan, undrar man ju nu. För det är ju dumt att få in... Jag tänker så här, sår av porslin och sen fekaliedusch efter det.
Just det. Det är helt sant, ja. Det tänkte jag inte heller på. Samtidigt så tänker jag, om man nu är perforerad av porslin så vet jag inte om... Och dessutom har skjutits iväg i flera hundra kilometer i timman. Det bara evaporerar, tänker jag, de där små fekaliesnuttarna.
Okej.
Plats nummer 3 då. Nu ska vi ut i trafiken och där känner vi ju gott och väl till att otäcka saker kan hända. Och nu ska vi prata om specifikt en kollision under MC-färd. Dock inte med en annan trafikant, utan här handlar det om någonting helt annat. Det var Matthew Brealey som under färd...
Really? Jag bara kände att jag behövde bli lite förvånad, men jag kom också på att jag släppte den för tidigt. Den där skulle jag ha sparat på, men den bara lämnade min kropp. Jag testar den om en stund igen.
Ja, gör det.
Se om den...
ja. Ja. Testa om 20 sekunder. Och ja. Då blir jag förkyld också.
Ja, förlåt.
Det var Matthew Brealey som under färd blev träffad av en... Alltså han kolliderade med en duva. Och den här duvan slog ut honom, medvetslös.
Really? Det var ju nu jag skulle komma med den. Det där hade ju varit bättre. Fan! Fan, jag började tappa det.
Gud,
vad tråkigt det
It's
var.
It's all about timing, honey. I alla fall, när den här kollisionen inträffade då så tryckte Matthew Brealey av misstag på gaspedalen. Och kom upp i över 200 kilometer i timman. Och krockade med ett träd. Och då tänker man ju, det ska ju inte gå att överleva det här. Jo, det gjorde han. Mirakulöst så överlevde han med ett gäng frakturer förvisso, men ändå. Vilken grej! Frontalkolliderar med en sån där flygande spyfågel.
Hur gick det för måsen?
Mås, det var en duva!
Ja, hur gick det för duvan?
Ja, men det förtäljer väl inte historien. Den överlevde väl inte det där naturligtvis.
Vet du om, bara litet instick här. Jag la upp någon meme häromdagen där det stod typ så här: om hunden dör filmen tänker inte jag se filmen. Och då var det en som hörde av sig till mig som berättade att det finns alltså en app.
Aha.
Där man kan, om man känner så här, fan jag ska titta på en rulle ikväll. Och sen så vill man säga, nej jag är liksom inte tillräckligt stabil för att se djur som lider eller dör. För min del så kan 500 pers dö en film. Om det är en kanin som stukar foten så bryter jag ihop. Då finns det en app där man kan liksom gå in och lägga film. Så får man reda på om det är något djur som skadas i den här
vänta,
filmen.
Vänta. Det är inte för dokumentärer eller?
Nej, spelfilm. Det är fan briljant.
Wow.
Ja, vi kan gå vidare.
Okej, då skulle jag vilja prata om en variant av motorsågsmassaken. Nu ska vi bekanta oss med ett skogshuggarproffs. Fortman Murph heter han. Murph.
Okej.
Som var ute i skogen en dag för att genomföra ett dagsverke. Och när han hade fällt dagens sista träd då med sin motorsåg så händer någonting vid själva fällningen. Han har missbedömt hur det här trädet kommer att lägga sig och det tar med sig liksom i farten ett till träd som slog Mr. Murph medvetslös. Vilket resulterade i att han ramlar alltså över sin motorsåg medans den är igång.
Schmerzel, Malian.
Ja. Verkligen.
Han blev Biff Rydberg.
Han lyckas på något sätt vakna till här när motorsågets klingan äter sig in över halsen på honom. Men han lyckas försätta sig i säkerhet och överleva detta. Är det inte helt otroligt så att säga?
Vad menar du med försätta sig säkert? Rymde han ifrån?
Ja, han... I got a split like a banana, son. Sen drog han.
Ja.
Nej, men han lyckades ta sig till en granne. Eller någon som bodde nära.
Fan, det är otroligt.
Ja, det är
med halsen uppslossad av sin egen motorfråg.
Och kraftigt blödandes. Okej, plats nummer ett, Lena. Vem vore jag att ha en jätteviktig lista om den inte innefattar något oralt? Därför tänkte jag berätta om Alan Pinkertons öde. Känner du igen namnet Alan Pinkerton?
Ska jag göra det?
Ja, kanske. Han var ju gammal detektiv nämligen. Grundare av The Pinkerton Detective Agency. Det här var ju någon gång i slut mitten slutet på 1800-talet. I den häraden så att säga. Då var det så här, Pinkerton var ute och gick en dag. Och snubblar väldigt olyckligt på en trottoar. Han överlevde det här fallet, men i fallet så bet han sig i tungan något så infernaliskt illa.
Mm.
Och på den här tiden så hade man inte så mycket att behandla infektioner och så med. Och man lyckades inte heller behandla den infektion som han fick i tungan, sekundärt till den här skadan då i tungan, och fick alltså gangrän, eller ja, kallbrand i tungan.
Mm-hmm.
Vilket gör att tungan den ruttnar. Vävnaden dör alltså. Googla gärna det här gangrän i tunga.
Nej, det kommer jag inte göra. Du vill, men jag undrar, jag vill absolut inte googla.
Nej, okej.
Okay. Men jag undrar om han gick... Sade han om då från detektiv till pantomiteater?
Nej, han sadlade inte om överhuvudtaget, utan han tyvärr fick vika in sina kära åror till följd av detta. Doktor, eller detektiv Pinkerton här, han överlevde alltså inte den här infektionen och avled. Och det här var otroligt tragiskt, inte bara för att han var en etablerad och säkert väldigt skicklig detektiv, utan för att han vid den här tidpunkten höll på att utveckla ett register för signalementshandlingar.
Nej!
Jo! Vilket var ett arbete som senare då istället utvecklades av FBI faktiskt. Så fick du en liten anekdot också på true crime-tema.
Ja, det fick jag. Men han ramlade alltså... Han dog av att han snubblade på en trottoarkant.
Ja.
Det är inte att gå ut med en bang.
Nej, verkligen inte.
Verkligen. Vad hade du gjort åt en inflammerad tunga anno 2023, Anna?
Infekterad tunga hade jag hårdbehandlat med antibiotika, och hade man sett tecken på vävnadsdöd hade man kanske fått kirurgiskt försökt att åtgärda detta. Alltså ta bort nekroser och död vävnad tills man kommer in i frisk och fin vävnad. Och hoppas på det bästa.
Varför frågar jag såna här frågor? Det är helt osannolikt dumt.
Fråga istället om jag tycker det är en bra idé att pierca tungan.
Tycker du att det är en bra idé att pierca tungan?
Nej, det är en skitdålig idé, av den enkla anledningen att du kan få en infektion och sedermera gangrän i din tunga. Så gör inte det.
Är det bättre att splitta den i två så det blir som en sån här ödle grej? För det har han som piercade min sons öra.
Oh, så dumt. Låt tungan vara, bara. Låt den vara.
Du vet att det finns en kasse som heter Leave Britney Alone, ja, som jag har. Du skulle kunna ha Leave
Tunga
Helvetet Alone
på.
Backa tungan. Vad fan var den kämpar, tungan ändå. Vi måste ändå ge den det.
Vi borde hylla. Vi är för dåliga på att hylla tungan, tycker jag. Det borde vi göra oftare. På.
Men den är också jätteful. Så att den bör också känna lite skam.
Ja, men den är ju också innesluten i ett kavum, som i en hålighet.
I en håla.
Ja.
True. Jaha. Oh.
Där landade vi nu.
Alltså den där scenen, varför tänker jag på den här scenen i American History X? När han lägger den andra killens...
Ja, vid trottoar, eller ja, vid kant.
Käken, och ger en ordentlig välplacerad spark i bakhuvudet. Så käken, då är det inte mycket att jobba med, va? När käken knäcks så åt båda håll.
Jo, då bilateral mandibelfraktur kan man åtgärda. Det brukar återstå, det brukar finnas hopp. För dem. Men jag tror inte det räckte med det i just den där scenen. Faktiskt.
Nej. Fast mer att göra det. Mm. Tack Anna för din jätteviktiga lista. Då ska jag ladda upp tillräckligt mycket ilska för att få till en rövhatt nästa vecka. Det ska väl gå bra.
Det tror jag nog alldeles säkert ska gå bra.
Ja. Ja. Och hörni, glöm inte att gå in på Instagram. Jag, Anna och Meta har varit i en fotostudio och haft jätteroligt. Vi har lagt upp och kommer att lägga upp fler bilder på vårt Instagram därifrån.
Ja, för tusan.
Så tar ni hand om er.
Ja.
Trevlig helg, och sen hörs vi nästa torsdag.
Det gör vi. Ha det bra.
Bye.
Bye.